Ni lyssnar på Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. När jag spelar in det här så är det en fantastiskt vacker försommardag. Och jag är ute och går som vanligt. Och det är, ni som har hört de här programmen förut vet att när jag är ute och går och pustar och stonkar, då är jag på väg till Charlotte Krook. För hon och jag har gjort ett antal program där jag går till henne för att höra efter med henne hur hon ser på saker. För hon är en mycket klok och en person med mycket insikter, och hon är Tyresökonstnär. Så jag går från Farmarstigen till Graningsringen. Och jag hoppas när ni lyssnar på det här programmet att det är lika fantastiskt som denna dag. För nu är det en blå himmel och allting bara blommar. Och, ja, det är ljuvligt. Och det här programmet kommer rulla hela sommaren. Vi har ju börjat och pratat om manligt och kvinnligt. Och det ska vi fortsätta göra. Och den här gången så har vi lovat att prata om, jag vet inte vad exakt Charlotte sa, sexuell urkraft. Alltså om sexualitet. Och det tycker jag passar jättebra, för när det är sommar så kanske det är just det som man ska fundera på. För vi har pratat manligt och kvinnligt. Och det är, ja, det är ju, sex är ju någonting väldigt viktigt när det gäller det. Nu ska jag ta mig upp för en backe så jag stänger av micken så ni inte hör mig pusta. Jag har fått lite bättre kondis än sist. Ja, nu Charlotte Krook sitter vi i ditt vackra rum. Igen. Och det är både vackert ut och inne.
Ja, inifrån och ut.
Ja, inifrån och ut. Ja, men
verkligen. Oavsett om vi talar mitt rum eller om vi talar naturen, det är ju inifrån ut som kraften kommer.
Ja.
Och är så överdådigt tokvacker just nu, eller hur?
Precis.
Och det är parfym överallt.
Ja, och när de lyssnar på det här så kanske det blir lite mer mogen natur. För vi tittar på naturen när den precis har bara exploderat.
Orgasm.
Ja, naturens orgasm.
Ja. Mm.
Och då talar vi nu om varför vi gör de här programmen. Vi har alltså gjort, det är vårt tredje program i en serie som handlar om manligt och kvinnligt.
Identitet, vad kallades det för egentligen?
Ja, ordens makt och vanmakt. Vi pratar om
till
sånt.
Exempel.
Vi pratar om ord.
Mm. Olika infallsvinklar, vad som är manligt och kvinnligt. Kanske filosofiskt, traditionellt, kulturellt. Och hur det ser ut idag.
Ja, och ni som har missat de programmen kan bara gå in på Tyresöradions hemsida och söka på Charlotte Krook. Mm. Så finns det, och du har spelat in många fler program.
Ja, det har vi.
Ja, ja. Så att det finns ju program som heter Charlottes skönhet.
Charlottes kreativitet.
Ja, det finns mycket om Charlotte där.
Så fake news.
Fake news.
Me Too-rörelsen.
Den var bra.
Ja.
De var jättebra.
Mm.
Och Charlotte, idag tycker jag att det passar extra bra att vi ska prata om sexualitet. Nu när naturen också håller på som den gör. För att någonstans så hör ihop det med urkraft som du pratar om.
Ja, absolut. Den uppvisar ju i allra högsta grad en tokvacker ursexuell kraft.
Ja.
Jag menar inifrån och ut, oavsett vad vi talar om. Men
ja,
visst, naturen uppvisar ju så mycket vitalitet och som skönhet och som överdådighet just nu. Som verkligen väl beskriver det vi pratar om. Moderjordskraft.
Moderjordskraft, precis. Ja. För det är den man är.
Men fader sols kraft också får vi inte förglömma. Ja. För det är den som aktiverar. Så man kan egentligen inte särskilja och säga att det är moderjords urkraft eller fader sols urkraft. Det är ju en samverkan. Det ena aktiverar det andra.
Mm. Mm. Och det är sexualitet.
Det är all högsta grad.
Ja.
Ja.
Och när du sa då förra gången att ska prata om sexualitetens urkraft, var det så du sa?
Ja, den sexuella urkraften.
Kraften. Vad menar du då?
Ja, jag menar att vitaliteten i alla företeelser i vår värld, våra kroppar, våra sinnen, vår skaparlust, naturen, årstiderna, allting som blixtrar och blommar och flödar och skjuter skott. Det är ju den vitala livskraften, och den i mina ögon är ju sexuell.
Den är sexuell.
Därför att den skapar.
Den skapar.
Den skapar sig själv och den skapar mer av sig själv.
Ja.
Mm.
Vi är ett väldigt konstigt samhälle, för vi låtsas ju som att den kraften inte finns.
Så kan man säga.
Ja, men alltså i någon slags... vi går på kontoret och vi sitter på bussen. Och det är inte så att någon börjar och kasta sig på den andra på bussen precis. Eller
att du menar, vi låtsas att den sexuella kraften inte finns. Eller den cykliska. För det här är så intressant att se att den sexuella kraften är cyklisk.
Just det.
Också. Det får vi inte glömma, men det har vi glömt. Men kvinnan vet ju det, har alltid vetat det, för hon personifierar den cykliska skaparkraften. Och jag som konstnär vet ju också att jag frambringar inte konstverk mellan 9 och 5 varje dag. Det är en omöjlighet. Man kan inte föda barn 5 gånger om året. Nej, 5 gånger, 9 månader. Nej, ligger skapelsen i sig själv eller, och blir till. Och det är likadant med naturen också. Den drar sig tillbaka på hösten.
Ja.
Och det är inte att livskraften eller energin försvinner, utan den fokuseras inåt istället för att frambringa frukten av det hela. Och det är likadant med kvinnan. Och det är likadant med, jag höll på att säga konstnärinnan, men konstnären. Jag är så väl medveten om det.
För det går bara att skapa när kraften finns.
Ja, egentligen pågår skapandet hela tiden, precis som i naturen också. Det vi ser som att det inte händer någonting är ju det att livskraften fokuseras åt ett annat håll. Och i det fördolda, i ett annat läge eller en annan dimension eller i en annan jordmån, så skapar det nya företeelser som plötsligt frambringas. Och det är... det är samma sak med en konstnär. Det är ju så som med kvinnan också. Att det pågår ju oerhört mycket i skötet. Men i och med att... Och det är påtagligt eftersom magen växer.
Ja, exakt.
Maten växer. Maten växer på åkern och på träden också.
Ja.
Vi ser det. Men när vi inte ser det så tror vi inte att den finns. Det som pågår inom oss är ju minst lika kreativt när det inte har sitt uttryck. För det är där det händer.
Och sen är det väl också så att vi inte riktigt vill veta av det här. Vi vill vara civiliserade människor som rör oss vi vill inte veta om att vi är sexuella varelser egentligen. När vi sitter, gör radioprogram eller när vi sitter på bussen. Eller någonstans så finns den här sexuella energin. Och hur funkar vi människor? Alltså, hur funkar vi manligt och kvinnligt?
Dels har du ju delvis rätt att det är någonting som vi skjuter, lägger åt sidan.
Ja, jag menar det, vi lägger åt sidan.
Ja.
Och vad händer med oss människor när vi gör det? För att om vi vore apor.
Ja, okej. Okay.
Nej, men då skulle vi ju kanske till och med haft sex på bussen.
Ja, vi är civiliserade, disciplinerade, ordentliga människor som inte gör sånt på bussen.
Nej, exakt.
Men saken är ju det som jag ser, att vi kanaliserar livskraften och den sexuella kraften i så många områden som är kreativa.
Aha, och
det är därför. Ja, jag menar så. Och det gör inte riktigt en orangutang. De sätter sig inte och skriver en roman eller... gör någonting annat eller listar ut ny problematik eller skapar en mjukvara eller vad vi än pysslar med.
Du menar att den här kraften, sexuella kraften, det är den kreativa kraften?
Ja, det skapar kraften oavsett vilket uttryck den tar. Men vi använder oss av den på så många olika sätt i vårt samhälle, i vårt sätt att leva, i det bygget som... vi lever i.
Får då ställa den här frågan som är min, vad ska man säga, mysterium. Det är det här vad den sexuella energin gör med kvinnor respektive män. Som jag fattar det som, så för väldigt många kvinnor så är ju sex och kärlek samma. Man älskar den person som man vill gärna älska en person som man har sex med. Det är väldigt hopkopplat. Tjejer blir kära väldigt snabbt i den manliga person som man känner sexuell attraktion för. Medan jag förstår att mer killar kan ha sex utan kärlek. Och jag fattar egentligen inte hur man kan ha sex om man inte gillar den man har sex med.
Det är så oerhört intressant det du säger. Din reflektion.
Ja.
Och den hade jag också för länge sedan. Alltså jag funderade oerhört mycket på det här. För jag är precis som du, väldigt många kvinnor. Jag kan inte älska om inte jag älskar.
Ja.
Jag kan inte ha sex. Och bara benämningen att ha sex har jag aldrig gillat. Nej. Det är ungefär som att man har ett objekt eller man har någonting. Alltså det är för objektiviserat.
Exakt.
För mig. Det är som inte, har inte den här känslomässiga tonläget som gör att jag känner igen mig i beskrivningen. Ha sex.
Ja.
Nåväl. Vad jag kom fram till, som jag tror kan belysa både din och min fråga och alla andras frågor i fallet, det är det enkla fundamentala faktum att kvinnan måste öppna sig för att ta emot mannen.
Mm.
Och när man öppnar sig så går det inte att vara distanserad. Det går inte att inte ha känslor. Så det är en del av svaret.
Att du menar att det kan bli barn och därför måste man tycka det om den personen? Eller har det,
ja,
någonting?
Fast jag menar också rent fysiskt.
Ja,
rent
okay.
Fysiskt måste en kvinna, hon tar in honom.
Ja.
Hon öppnar sig och tar in.
Precis.
Man kan inte ta in någonting som man är likgiltig för. Medan en man behöver inte öppna sig.
Nej, det är rätt.
Och när man inte öppnar sig, då behöver man heller inte öppna sig känslomässigt.
Okej.
Okay. Mm. Han kan utföra en sån akt utan att vara involverad på samma sätt.
Mm.
För han går in i, men han behöver inte öppna sig.
Okay.
Plus, naturligtvis som du säger, en kvinna, kanske mindre idag, men har alltid varit utsatt för en del risker att öppna sig.
Mm.
Att vara tillsammans med en man. Hon kan alltifrån bli infekterad. Fast man ska ju inte vara så negativ naturligtvis inte. Men det händer ju.
Det kan även
killa. Precis. Mm. Mm. Men hon vet inte vad hon släpper in.
Nej.
Kanske. Nej, hon släpper in någonting. Och det är en större risk att öppna upp sin kropp.
Mm.
Med sina slemhinnor. Du vet då, allt. Körtlar och sekret, allt som går rätt in i kroppen, rätt in i systemet. Sen så riskerar hon bli gravid och komma i omständigheter där hon får ett ansvar för resten av sitt liv eller för tiden ett straff, utesluten ur samhället och gemenskap och alltihopa sånt. Så det är väldigt många, eller flertal åtminstone, indikationer på att det är en stor skillnad och den ger sig till känna som just en känslomässig skillnad.
Mm.
Så ser jag det.
Mm. Och den här motsatta grejen. Att till och med killar kan använda sex som ett vapen med våldtäkt.
Ja.
Och det har jag aldrig begripit. Hur man kan koppla ihop sex och brutalitet.
Nej, du kan inte begripa det för du är en sund människa.
Ja.
Ja.
Mm. Hur man kan använda. Hur det kan vara sexuellt upphetsande att göra en annan människa illa.
Ja, då kommer vi in på perversiteter och vi kommer in på psykopatiska drag. Vi kommer in på sånt som är ett totalt avstängt känsloläge.
Ja.
Så där sex är en maktutövning, punkt
sex
slut.
Sex är maktutövning, ja. Då?
Så kan det naturligtvis vara. Det kan också vara systematiserat och ritualiserat som sex, som maktutövning. Och det kanske är alldeles för obehagligt ämne för att gå in på just nu, du och jag. Men rent allmänt kan man ju säga att många män i sin frustration använder sin kuk som ett vapen.
Ja.
Jag har inget vapen att hålla i handen, men jag har ett mellan benen. Och jag har dessutom en överlägsen, en fysisk styrka så tillvida att jag har längd, storlek och muskler som gör att jag kan tvinga den här kvinnan, kan hålla ner henne och hålla fast henne.
Mm.
Och utöva, eller använda mitt vapen. Och det jag inte kan få på något annat vis, det tvingar jag mig till.
Mm. Och det var ju väldigt mycket av det som var MeToo's start. Dessa män som hade makt över kvinnor som behövde börja med Weinstein. Eller Weinstein man skulle vilja kalla honom för.
Weinstein.
Ja, men alltså som verkligen utnyttjade sin maktposition.
Ja,
för att unga vackra kvinnor skulle få filmroller.
Så visst, det finns ju hur många exempel som helst på det. Att, hur ska jag säga, en försvagad position utnyttjas.
Ja.
På det sättet.
Och det pratade vi ganska mycket om i
det
första
vi.
Programmet.
Ja,
av de här tre.
Mm. Men vi pratade också om det faktum att jag inte har sådana erfarenheter. Hade inte sådana när jag var fotomodell. När jag var skådespelerska, jag har jobbat som moderedaktör på Bonniershuset, på veckotidning. Jag har jobbat med redigering och layout på Gula tidningen där det bara satt tjejer med såna här hörsnäckor på den tiden. Och två manliga chefer och 58 minst, eller 75 anställda unga flickor som tog emot alla dessa annonser.
Aha.
Det var aldrig tal om, det fanns inte ett uns av övergrepp eller taskiga sexuella kommentarer eller nypebaken. Absolut inte. Jag har inte upplevt det någonstans. Så många arbetsplatser jag har varit på.
Mm. Men sen är det också en väldigt konstig grej. Det är säkert du har pratat om ja. Tidigare också. Det här med att en man som har makt blir attraktiv. Att kvinnor liksom dras till de här silverryggarna. Och hade de varit betongarbetare och sett ut på samma sätt så hade man inte tittat på det. Men nu är de, om de är mediepersonligheter eller någonting annat, så är det tjejer som ändå attraheras av makt. Och det är nog också någon slags sexuell energi eller någon gammal urkraft som gör att man silverhannen.
Alfahannen.
Alfahannen vill alla komma åt.
Ja, på något vis att han kan förse de här kvinnorna med det de inte tilltror sig själv kunna.
Ja.
Så det är mycket det handlar om också.
Ja.
Och många kvinnor som är starka är rädda för sin kraft. Sin makt. Därför kraft och makt inbegriper ansvar.
Ja.
För ens egen självförverkligande. För ens egen tillvaro.
Mm.
Så det är också ett sätt att på ett legitimt vis undandra sig skyldigheter och ansvar för det egna livet och den egna kraften på så sätt.
Men är kvinnlig makt, är det attraktivt?
För vem?
Ja.
Hur då menar
för du? För någon. Alltså om en man har makt så kan han bli attraktiv bara för att han är man och har makt. Alltså kvinnor kan dras till...
Ja, du menar om unga män dras till...
Ja, jag menar till... precis. Eller skulle liksom, om chefen på jobbet hade en vacker kvinna med mycket makt. Skulle är hon...
För vissa, men jag tror inte att det är lika vanligt faktiskt.
Det tror inte jag heller.
Nej, det finns ju såna här toyboys och dandies och såna här som specialiserar sig på äldre kvinnor som har en tjock plånbok, helt enkelt. Precis. Där de kan få en genväg till sin egen tillvaro genom att köra hennes bil eller att hon betalar eller hon ger honom möjligheter som han gärna önskar.
Ja.
Jag har själv träffat en sån kille. Ja.
Hur såg han på de kvinnor han...
Han var väldigt respektfull och väldigt vördnad. Hur säger man det?
Ja.
Vördande. Han hade liksom en fin syn på de här kvinnorna.
Jag lyssnade faktiskt på ett program idag av någon anledning. Det är intressant när man då ska diskutera en ämne så slår man på radion och så pratar man om får man nya idéer till vad man ska prata om.
Ja.
Då handlar det faktiskt om den prostitution som har blivit nu efter hela den här flyktingvågen till Europa. Och i Grekland och många andra länder... För det är väldigt många som inte kan försörja sig. Och då säljer man sin kropp.
Ja.
Och då var även unga killar som sålde sina kroppar. Och då frågar då reporten, tycker du om män? Då svarade killen, jag tycker om deras pengar.
Ja.
Och det var ganska ärligt
oerhört
sagt.
Ja, ja.
De frågade också tjejer, tycker du om de här männen? Och de svarade, ja, tycker om. Alltså lite grann... Det var nästan lite mer cyniskt att säga, liksom, eller vad ska man säga, det var lite mer ärligt de här killarna att säga. De gjorde det bara för pengar.
Men där är säkerligen en så gigantisk skillnad mellan våldsam sex och tvångsmässig sex och sex som är någon form av överenskommelse. Du ger mig det du har som jag önskar och sen så ger jag dig vad du har som du önskar.
Ja.
Så att det, och hur många... gånger i fallet så.
Mm.
Men
ja, då skulle inte behövt några pengar om man hade det utbytet.
Nej.
Nästa fråga jag hade.
Ja.
Har vi klarat av förresten den här?
Ja.
Har du något mer att säga om det här?
Egentligen finns det jättemycket att säga om våldtäkt.
Ja.
Ja, alltså, dels är det ju ett vapen givetvis. Men jag ser det också som någonting mycket djupare som blir så tydligt i krig hur man använder sig av våldtäkt som den ultimata krigshandlingen.
Förnedringen.
Och förnedringen, precis. Mm. Och för att förstå varför, så behöver man ju inse kanske att kvinnan i alla kulturer, i alla tider har räknats som det mest heliga, faktiskt.
Mm.
Faktiskt. Som det centrala, som det som upprätthåller, skapar livet och förser alla med allt de i begynnelsen behöver. Och kränker man kränker man ett sakrament, så är det som att trampa på ett altare. Mer än så. Man dödar kulturen. Mm. Man spottar på någonting. Man trampar på. Så att det finns en viktig psykologisk förklaring varför just våldtäkt används i krig. För att man underminerar människors
framtid också.
Framtid naturligtvis, givetvis. Med att man också sår frön i denna kvinna. Mm. Och man sår sig själv.
Ja.
Ja, det är ju faktiskt ofta som de här kvinnorna blir gravida.
Ja.
Männen. Men framförallt så är det en psykologisk krigshandling.
Ja, vi var i Vietnam förra året, och då är det ju, de är ju vuxna. Eller alltså det finns ju många nu som har föräldrar som är där. Det är de amerikanska soldaterna som är pappor.
Ja.
Så det är många länder där, ja.
Soldatbarn.
Mm.
Ja. Värre än så, liksom fiende frukt.
Ja. Ska jag ställa min nästa fråga?
Gör så.
Mm. Och det tror jag att vi har varit inne på lite grann förut, men inte helt och hållet. Och det är det här med egentligen det här kroppsliga. För vi pratade om det här med, ja, sist när vi pratade om det här med kön. Om det är liksom, i kön en social konstruktion? Vad är det vi diskuterade i den diskussion som finns idag?
Mm.
Men det finns också någonting annat som jag tycker är väldigt stressande när man själv är 60 precis.
Och det är men det är du väl ändå inte?
Jag talar inte om, jo men visst, jag talar om, jag är 61, jag fyller 62 snart. Det är inte klokt. Men det som också finns i den här världen som är, samtidigt som den är liksom, vad ska man säga, ungdom är liksom norm, man ska alltid vara evigt ung, så är det ungefär som att sexualiteten kommer vara för evigt. Den här, det liksom har ingenting med kroppen att göra eller hormonerna att göra. Och min upplevelse är ju att när man är ung, så, och det tror jag jag läst någonstans, att de mest lyckliga varelserna, det är de som är innan 12 års ålder och efter 65. Men ungefär som att innan allt det här sätter igång som man inte förstår sig på. Mm. Och jag kommer själv ihåg hur konstigt det var när man plötsligt hormonerna bara, brösten började växa, man fick mens och allting. Det var ingenting, och man blev bara löjligt intresserad av det motsatta könet. Och allting vibrerade och hade sig och liksom. Och det skulle ju vara för evigt. Och det är det som man matas med hela tiden. Det här ska vara för evigt. Och min erfarenhet är ju att rent kroppsligen, när man då går igenom klimakteriet, det är ju inte så att liksom, man är inte någon löjlig tonåring längre. Och jag tycker faktiskt att jag är en av de som anser att det var ganska skönt att slippa bara vara en sexuell varelse. Det vill säga, jag kan titta på en man eller kvinna och bryr mig inte om vilket kön de har. Därför att jag känner inte av signalerna. För nu har mitt hormonsystem ändrats. Så det här med hormoner eller det här liksom, det som gör att folk byter, när de byter kön måste de få hormoner. Alltså den här, vad ska man säga, dumma idén att vi alltid ska vara lika sexuella. Vi ska alltid hålla på jämt. Om man läser tidningar för 60-åringar eller kvinnor som har mycket pengar, så är det, och de ska piffa upp sig högklackat och allt möjligt. Kan man inte få vara van? Kan man inte bara få vara människa någon gång? Ja, nu har jag hållit en lång. Det här är min stora frustration.
Vi ska vara evigt unga och evigt kåta.
Ja, evigt unga och evigt kåta.
Mm, mm.
Och det är vi inte alltid.
Nej, men då återkommer vi till det som jag var inne på för en stund sedan. Att vi lever inte i cykler längre. Vi noterar inte ens biorytmer. Vi fattar inte, vad är det för någonting? Männen har också biorytmer, men inte lika påtagliga som en kvinna har, framförallt när hon är fertil, eller hon är då, hon har menstruation och blöder en gång i månaden och allt sånt där, och mer känslig och föder barn, och det blir så påtagligt. Men du säger att du inte är en sexuell person. Men det är du i allra högsta grad. Men vad du gör är att du riktar din sexualitet åt något annat håll.
Okej.
Ja, så du kan inte undvika att vara en sexuell varelse. Men sexualiteten har förmodligen förflyttats från genitalierna.
Ja.
Till en annan plats i dig. För vad som händer efter vi har kommit in i 45, 50, 55, sådär. Både för män och kvinnor. Men kvinnor kanske märker det mest eftersom blodet inte längre droppar. Ja. Och vårt fokus blir annorlunda. Vårt medvetande skiftar och förändrar sig till att gå mer inåt. Till att söka syntes i våra liv. Till att använda vår kraft till någonting som är kanske kreativt i olika bemärkelser. Man behöver ju inte vara konstnär eller författare. Mm. Utan det är ju att skapa syntes av alla upplevelser. Och att rikta den här sexuella urkraften vi alla har inom oss. Annars skulle du inte sitta här överhuvudtaget. Du skulle inte vara så levande. Du skulle inte vara så expressiv. Om du inte fortfarande var en sexuell varelse. Men du riktar den åt något annat håll.
När du säger kåtheten. Mm. Alltså som 17-åring. Så är man ju bara. Det var det enda som var viktigt ett tag där. Så fort man kom närheten av någon av en motsatt kön. Så vibrerar det överallt.
Ja.
Innan man ens fattar vad det var. Så liksom alla var ju tilltänkta pojkvänner. Eller, ja. Och det enda man sysslar med var ju varje bild man såg på någon kändis eller någon sångare. Så drabbas man av total längtan. Ja. Nu kan jag lyssna på musiken utan att bry mig om hur de ser ut.
Ja, men förstår du inte, eller håller du inte med mig om det jag säger? Kan du känna...
Jag förstår det
intellektuellt, men du förstår det inte helt och fullt ut.
Nej.
Att du använder det här i dina radioprogram, i din interaktion med människor, med din man. Alltså sexualiteten är ju inte lika påtaglig och fysiskt förnimbar. Nej. Så att du förstår inte att det är den sexuella kraften du använder.
Okay.
Men jag gör ju det mer av olika skäl. Dels för att jag är konstnär och dels för att jag har lärt mig väldigt mycket av min lärare, medicinkvinnan Donna Talking Leaves, och gått igenom flertal initieringar i kvinnliga övergångsåldern. Och,
berätta mer om det, för det låter jättehäftigt. Vad gör man då?
Ja, vad gör man?
Då var du inte i Sverige, eller?
Jo, jag har varit i Sverige hela tiden. Mm. Jag har varit på plats hela tiden och de som jag har behövt vara med för mina shamanska äventyr, de har kommit hit.
Okej.
Okay. Så är det, från olika delar av världen. USA, England, Holland, Tyskland och så vidare. Men mina lärare har främst varit amerikaner. Mm. Amerikansk och indiansk. Ja, det är oerhört svårt att berätta hur går det till. Vad gör ni? Varför? Kanske snarare säga att det handlar om att återknyta kvinnan till sig själv och sitt värde och till sin naturlighet. Genom att... Oj, jag var inte beredd på den här frågan.
Vi kanske ska ha ett speciellt program om det.
Oerhört viktigt. Därför att det heter ju Sacred Bloods Initiation.
Okay.
För att sacred är heligt. Alltså blodet, menstruationsblodet är heligt.
Men Charlotte, då tar vi det här, tycker jag, ett annat program. För att det tror jag många skulle vara jätteintresserade av.
Absolut. Att jag tvekar en aning, du hör ju att jag blir skruvad på mig här lite grann. Dels för att jag vill lägga orden rätt. Jag vill inte att det ska bli något trivialt.
Precis.
Och så vill jag också veta vilket utrymme har det, vilket utrymme får det, ska det ha. Och det ska ha ett litet utrymme. Annars blir det återigen bara som små underhållande fragment som inte ger dig rättvisa. Vad är det egentligen jag har gjort? Vad är det jag har varit med om? Jag har varit med om så oerhört djupa, vackra initieringar i just det djupt feminina. Och jag har också hjälpt min lärare att organisera det här i Sverige. Så jag har haft kontakt med väldigt många kvinnor som både har blivit initierade i sin övergång. Vi säger inte klimakteriet. Jag säger det aldrig, för det låter så... Som hos doktorn.
Okay.
Kliniskt. Klimakteriet. Det låter som en sjukdom. Nej, menopaus eller övergång. Och det är oerhört viktigt. Orden är viktiga eftersom de beskriver något helt annat. Mm. Någonting positivt. Mm. Varför har den äldre kvinnan som har kommit in i den här åldern när hon inte längre blöder, varför har hon alltid varit så respekterad och fruktad i alla kulturer? Jo, många anledningar, men en som är väldigt enkel att förstå, som är så påtaglig, det är att den kraften och det sekretet, det vill säga blodet, som ger liv, som är livgivande, det spiller hon inte längre, utan det behåller hon själv. Wow. Och därför så är hon den visa kvinnan, den kloka kvinnan, den kvinnan som har makt och kraft. Och det är nog helt annat än att gå in i klimakteriet och bli liksom en rynkig trasa eller en uppgiven pensionär. Det är nog helt annat. Så den kvinnan som inte längre blöder, hon är den som förstår vem hon är, har integritet, vet vad hon kan. Har kontakt inåt och förstår saker och ting, lägger ihop, lever i en slags syntes av en mängd olika faktorer och dimensioner. Och det är ju mycket intressant. Så jag har varit med om den initieringen. Okay. Och sen har jag också varit med om den första blodsceremonin när man får sin menstruation första gången.
Okej.
Ja, ja. Och det här kan man göra retrospektivt. Jaha, tiden roligt. Existerar egentligen inte. Det är bara en överenskommelse eller i vår kultur eller våra sinnen. Så det är en sån sak man kan göra också. Mm. Oavsett var någonstans man befinner sig i livet.
Vet du, jag som inte är lika andlig som du är så har jag ju liksom inte... Jag har ju tänkt så här istället, men du får gärna tycka till om det. Mm. För jag tänker att... När jag då, innan jag hamnade då i menopausen eller vad man ska kalla någonting. Och då tyckte jag att om jag gick in i ett rum där det satt tjejer och killar så var det väldigt mycket flörtande. Alltså det var väldigt mycket, det var viktigt om den jag pratade med var man eller kvinna. För att samtidigt så pågick det någon slags spel som heter syntes. Och ibland kunde jag gå in i ett rum och tänkte, vem tände lampan? För då var det två stycken som fullständigt satt och liksom lyste på varandra. Jag kände så här, wow, okej, nu är det på någonting på gång mellan de två. Så jag tyckte liksom hela det här, när man då var på jobbet till exempel, man skulle utföra ett arbetsuppgift, så pågick det en massa jobbiga saker i rummen, men man själv tvungen att vara lite kvinnlig så här, hi, och liksom lite låta lite så här, och inte ska lilla jag och så
snurra med hårtesterna.
Ja, snurra med hårtesterna och försöka se lite så här lite fin ut. För man visste att det här, nu är det viktigt här att han eller, bryr sig om mig vad jag säger. Nu ska jag lägga fram det här och därför var det viktigt att jag gjorde mig till lite. Och sen plötsligt när allt det här bara försvann för mig, det vill säga jag upplevde inte, alltså jag tror att jag kan gå in i ett rum och folk kan sitta och flirta hur mycket som helst. Jag upptäcker inte på samma sätt längre. För mig är det en trygghet att jag skiter i om det är män eller kvinnor. Jag måste inte hålla på med det här spelet. Och det är också, tycker jag, en ganska skön grej nu för tiden. Att jag kan vara jag och att jag inte är en, tycker jag då, en sexuell varelse. Att jag är jag och jag är bara människa. Mm. Jag bryr mig inte om jag kramar en tjej eller kille. Och skulle en tjej krama mig lite mer eller en kille krama, jag märker inte det. Eller jag vill inte märka, jag bryr mig inte. Och det är också en frigörelse att kunna vara den här, tillbaka till 12-åringen som ser världen på ett annat sätt och inte ser allt det där.
Ja, jag hör dig,
Charlotte, hjälp mig.
Nej, inte alls. Jag tycker det är insiktsfullt. Jag tycker det är jättehärligt att lyssna på dig. Och sen så le lite när du säger jag tycker att det är en trygghet. Vad finns otryggheten att vara en aktivt sexuell varelse?
Därför att då måste man ta hänsyn till de här männen hela tiden.
Man måste parera dem, menar du?
Ja, det parerar dem. Det är ett ord.
Ja, parera och så får man inte provocera så mycket. Exakt. Kanske heller.
Exakt, och man får inte heller göra dem besvikna.
Oj, vilken konststart. Balansera på en liksom på en...
Ja. Man måste liksom hålla dem på gott humör. Och...
Ja, eftersom det kan vara chefer också. Ja. Är det så du menar? Ja. Okej. Okay. Ja, det är ett spel som på något vis inbegriper och själva jobbet också. Så det kan ju vara jobbigt, rent ut sagt. Men annars så vidhåller jag att du är en sexuell varelse. Det är bara det att du upplever inte att du är det, men det är ju självklart är du det. Du identifierar dig inte på samma sätt. Nej. Du identifierar dig som människa. Ja. Innan vi kom in i puberteten.
Ja.
Och det är klart, vårt fokus förändras. som jag återkommer till, som om man kallar det psykologiskt eller andligt eller biologiskt eller hormonellt och så vidare. Men allting samverkar ju. Mm. Så att våra liv ser ju ut på olika sätt i olika faser. Och återigen, vi går till årstiderna. Mm. Så är vi nu i den här fantastiska blomningen som är, som jag säger, som en orgasm, överdådigt, och puff, säger så allting borta.
Ja,
och vi tycker det tog slut. Nej, ja, inte alls, det vände tillbaka.
Det vände tillbaka.
Det vände tillbaka ner i jorden och liksom, ja, då drar man till sig alla nektar och allting som har pollinerats och så, va, och börjar skapa. Bara skapa det här lilla nya fröet och kapseln och som fröet ska bo i under, ja, tiden som det växer till sig och, ja, blir ett nytt träd eller en ny buske eller fåglarna lägger ägg och liksom, ja, alltihopa sånt där.
Ja, det är, ja, ja. Fåglarna kvittrar inte bara för att de ska sjunga precis.
Både och, de älskar våren.
De älskar våren.
Och försommar. Så det är inte bara att vi tror någon slags mekanistisk universum där allting bara har en slags trist, tråkig funktion.
Nej, nej.
Nej, utan det finns ju så mycket glädjefnatt.
Ja, glädjefnatt, det har du rätt
i. Ja, i det här. Så fåglarna älskar att höra sin egen sång. Blommorna älskar sin egen prakt. De upplever sin egen blomning och färg och doft.
Mm.
Mm.
Det är du.
Det är du. Så allting äger medvetenhet. Allting är medveten om sig själv.
Ja.
Och om sitt artisteri. Okay. Och det är ingenting som står i biologiböcker eller som vi hör talas om, men så är det.
Ja, för man blir ju religiös,
ja,
varje vår.
Ja.
Man sitter där och bara stirrar på den här vackra maskrosen och, ja, undrar liksom, den fanns inte där igår, nu står den där.
Just det, och den tränger sig upp genom asfalten.
Ja,
bara en sån sak.
Exakt, ja, och just maskrosorna, mm, kan jag bli alldeles fascinerad av. För, ja, ja, när vi spelar in det här så är de överallt.
Ja, men de är över också.
Ja.
När vi lyssnar, hör på det här, det är över. Men återigen, kraften har bara gått inåt, blivit introvert. Så vi har det extroverta, vi har det introverta. Men i och med att vi inte lever i det cykliska så förstår vi inte riktigt vad som händer. Utan, nej, det blir bara plötsligt osynligt.
Mm.
Det är ungefär som jag ser det när någon dör. Det är ju vinter, när vi ser ut som när någonting dör. Åh, det har försvunnit.
Ja, det är ju det. Bit.
Ja, allting har försvunnit. Personen som, ja, dör har försvunnit. Naturen har försvunnit. Kraften, nej, den har bara bytt läge. Eller bytt, gått ut genom dörren, bytt rum. Vi ser den inte.
Nej.
Men den finns där.
Och jag blir ju lika orolig där på,
ja,
på senvintern och undrar, moder jord, kommer du förlåta oss?
Kommer du igen? Kom igen, kom igen, moder jord. Kommer du igen?
Ja.
Orkar du den här gången också?
Ja,
eller är,
exakt,
du så urvaskad och så förgiftad och så
besviken,
dränerad?
På oss, ja, på oss människor att du tänker, nej.
Men det är en farlig tanke. Därför att vi hela tiden dränks i propaganda att vi är så hemska, vi människor, det är vårt fel och vi, planeten borde bättre och skulle må bättre utan oss, och det är inte så.
Nej.
Det är inte så, allting har sin gudomliga funktion och sin plats, och moderjord klarar sig alldeles utmärkt många gånger.
Det var ju bra.
Ja,
vet du vad? Ja? Förlåt, det är ett annat program, det ska jag verkligen vilja göra.
Okej.
Okay. Om miljö, för det har vi pratat om, du och jag, förut.
Ja, det har vi gjort. Vi har pratat om att vi ska göra det.
Att vi ska göra det.
Och det handlar om allt ifrån till bin och getingar och insekter.
Just det.
Och,
just det.
Vad som är vad och varför vissa försvinner, tycks försvinna eller faktiskt försvinner.
Ja.
Och så vidare. Den gången,
ja,
det programmet, ska jag läsa en dikt,
mm,
som jag kanaliserade. Till min stora häpnad så heter den Divine is my mother. Den kom på engelska till mig.
Vad trevligt.
Min kanal, Divine, mm, is my mother.
Mm.
Där hon talar modergjort.
Fantastiskt.
Mm. Och den har jag översatt till svenska.
Otroligt.
Också.
Charlotte, nu när vi liksom sitter här och pratar om sex och det är sommar och det är bara, naturen exploderar. Det är ju faktiskt så att de flesta barn föds någon gång på våren. Varför är det så att vi gör så mycket barn? Varför finns så mycket sex på sommaren för? Hänger det ihop med att vi blir liksom extra inspirerade när naturen sätter igång med sin orgasm?
Ja, självklart, men också det faktum att vi är avklädda.
Vi är avklädda.
Naturligt avklädda.
Och du var logisk.
Ja,
ja.
Vi är avklädda, vi är mer lediga.
Ja, vi är mer lediga.
Ja, så.
Vi har mer tid för varandra.
Ja, fast jag tror ju också att den här värmen,
ja,
inte bara avklädda och att vi har tid, utan värmen aktiverar så mycket i våra fysiska kroppar, i våra sinnen.
Ja.
Också att vi blir så avslappnade.
Ja.
Och vi blir så livsglada, vi blir så lyckliga liksom av att kunna vara ute mer, kunna lukta på vindarna, kunna smeka berghällen eller vad vi nu pysslar med, eller sitta på utekaféer i Stockholm.
Det blir så sensuella.
Sensuella och utåtriktade.
Ja. Mm. Och det tycker jag är fascinerande varje år. Jag åker samma buss varje morgon med samma människor.
Ja.
Och ett tag där på våren alla är klädda i svarta kläder. Jag fattar inte det. Alla sitter i svarta kläder. Gråa, bleka, tråkiga människor i min buss. Jag tänker vilka tråkiga människor jag har i min buss. Sen när första solen kommer och folk bara... Ja, då kliar jag på samma buss och tänkte, de har bytt ut alla människor. För nu är bara färgsprakande kläder. Folk har fått lite solbränna. Folk har blivit vackra. Så jag sitter med samma tråkiga människor. Man har suttit år ut och år in. Vi sitter i samma bussar. Och plötsligt har alla mina grannar och alla mina bussresenärskompisar blivit vackra. Så att skönheten växer ju också när solen kommer fram och vi klär oss i färgerna kläder.
Absolut, men det du beskriver, det är roligt. För det skulle lika bra kunna vara en naturbetraktelse.
Ja.
Apropå det cykliska och årstiden och så vidare. Va? Hur den här kärlen ligger över Sverige och allting ser asfaltgrått och svart ut och människorna går och hukar i snålblåst och hagelskurar och så plötsligt så bara pof, exploderar det. Och det är ju typiskt just kanske också för Skandinavien, eftersom vi har så accentuerade årstider så följer människornas beteende och färger och sånt där precis samma rörelse.
Ja, och då är det inte svart som gäller längre.
Nej, självklart inte, utan då är det en explosion. Alla ska vara ute och äta hela tiden. Ingen är som svenskarna, vi är världsberömda för att just sitta och äta ut och vara ute så fort det är möjligt. Och kläs färggrant.
Precis, och sitta och titta på solen.
Ja, och solen är ju aktivatorn. Mm. Och solen är, som jag ser, livskraften också.
Mm.
Och den finns ju där hela tiden, det får vi inte glömma, eller det vet vi. Solen finns alltid på plats, men den är skymd ibland, men den är fortfarande där.
Mm.
Moln och mörker och så.
Mm. Mm. Och det är den vi längtar efter hela tiden.
Ja.
Den där urkraften, vad säger du, jag har aldrig hört någon säga så förut, är det fadersol alltså?
Ja, det är indianspråk. Ser man så.
Jag vet inte att det heter så. Okay.
Ja, men det kräver också ett extra program för att förklara.
Ja, men
moder jord är så självklart. Ja, det har vi förstått. Men fader sol, alltså, det är den befruktande kraften. Och modern blir befruktad.
Ja. Mm.
Och frambringar formen i den här världen. Så fader sol, även om vi ser en sol och allting sprakar och gnistrar, så är den ett abstrakt medium. Eller fader sol, fader himmel. Den abstrakta världen som ser till att den fysiska världen blir till, kommer in i formen, och där är kvinnan mediet.
Det tycker jag var en väldigt bra avslutning på det här programmet, och nu har du ju lovat att vi ska prata och förklara mer om din shamanism, eller vad man nu kallar det för, va?
Nej.
Nej?
Nej.
Nej, du har ingenting med det att göra.
Vet du varför?
Nej.
Det är ingen ism.
Okej.
Ingen shaman säger att man liksom hänger sig till någon ism. För det är ju en dogma eller en riktning eller något sånt där, va? Nej.
Det är bra, Charlotte. Du är noggrann med orden.
Skitnoggrann. Jag är jättenoggrann. Jag brukar säga mina shamanska äventyr.
Okay.
Mina shamanska initieringar. Mitt shamanska seende.
Okay.
Alltså,
och det lovar vi nu, lyssnarna. Att det ska vi göra ett program om.
Ja, det har vi lovat. Mm. Nu har jag lovat det.
Nu tänker jag att du ska få göra som vanligt. Du ska få läsa något klokt.
Utan mig eller någon annan?
Du får läsa, det är du som väljer. Jag styr inte dig.
Okej, eftersom jag inte har någon av mina dikter framme då, så får det bli utav den världsberömda, fantastiska poeten, författaren Khalil Gibran.
Vem är
profet?
Det?
Vet du inte?
Nej.
Men nu måste jag förklara det också.
Ja, men bara snabbt. Inte sådär bara...
Oj, han föddes i Libanon någon gång i början av 1800-talet. Skrev en mängd olika böcker på arabiska om religiösa, filosofiska, kärleksfulla, andliga saker.
Okay.
Och det här profeten känner alla till. Det är en sån här allmänbildning.
Oj.
Ska man säga. Ja, han gav ut Profeten, vet jag inte exakt när det var. Men den finns översatt till världens alla språk och det är en liten skrift där han, alltså, han sammanställer essensen av andlig insikt. Mm. Och Profeten är någon, den här lilla boken, eller om den, ja, är
den
stor.
Den är inte stor, det är en halv bok.
Ja, i mitt fall är den liten, men den finns ju översatt till så många språk och så många uttryck. Så ibland är den illustrerad, ibland är den större och så. Och den här används traditionellt vid dop, bröllop och citeras. Därför de här stroferna, de här citaten är världsberömda.
Fantastiskt. Då låt oss få höra.
Jag vill bara säga så här, som jag tycker är underbart. Den här lilla boken fick jag av Lolo Carter på min 30-årsdag.
Av Lolo Carter?
Ja.
Hon som startade MeToo i Sverige.
Exakt.
Alltså nu har vi liksom gått, det var en bra avslutning tycker jag.
Ja, så jag fick det på min 30-årsdag. Ja, och det blev,
cirkeln är sluten.
Ja, min andliga insteg. Hon var väldigt själsligt öppen och fin.
Ja.
Är. Mm. Om äktenskapet. Bara några ord. Låt det vara rymd i er samhörighet. Och låt himlens vindar dansa emellan er. Älska varandra men gör icke kärleken till en boja. Låt den hellre vara ett rörligt hav mellan era själars stränder. Fyll varandras bägare men drick inte ur samma bägare. Giv varandra av ert bröd men ät icke av samma stycke bröd. Sjung och dansa tillsammans och var glada men låt var och en av er vara ensam. Liksom strängarna på en lyra är ensamma fastän de vibrerar av samma musik. Stå vid varandras sida, dock inte allt för nära. Ty templets pelare står åtskilda. Och eken och cypressen växer inte i varandras skugga. Det är så fint.
Mm. Ja. Du är väldigt duktig på att läsa måste jag säga.
Tack!
Mm.
Nästa gång ska jag läsa mitt eget. Det tycker jag är roligt.
Jättebra. Tack så mycket Charlotte Krook. Jag hoppas att lyssnarna tycker att det här är trevligt att lyssna på under sommaren. Jag tycker det är väldigt kul att komma hit.
Det är så kul att ha det här.
Ja, jag kommer hit igen Charlotte. Jag måste bara skaffa mig bättre kondis och gå upp i den här backen.
Egentligen hade jag tänkt att gå en vandrad guidingtur här lite grann. Som vi pratar om den sexuella skaparkraften och livskraften och så vidare, så är ju mitt hem och där vi sitter exemplariskt exempel på just detta. Men det får vi ta någon annan gång. Ja, för vi har inte riktigt tid nu.
Nej.
Men alltså att peka på det här är ett uttryck för min sexualitet.
Mycket bra.
Ja.
Mm. Ni har alltså lyssnat på 91,4 Tyresö Radio. Jag heter Ann Sandin Lindgren och jag har pratat med
konstnär, poet Charlotte Krook.
Ja.
Ja.
På återhörande.
På återhörande. My life begins.
know you're